Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Alla säger att det är jag som är pyromanen här i Tranås. Fast det är inte jag. Det känns som att polisen kommer att komma ta mig eller hämta mig när som helst. Det är väl bara en tidsfråga innan det kommer.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får upptäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man gäller så bombas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Tranås pyromanen. Det är en märklig historia, den om pyromanen i Tranås. En liten bygd drabbad av ett stort antal bränder och väldigt många på orten har sin åsikt klar. Det är någon som tänder på, det finns en pyroman och den skyldiga är en idag 40-årig kvinna som jag väljer att kalla Emma. Det är hon som tänder på, enligt skvallret. Och hon har ju en märklig historia. Var hon än bor så uppstår det bränder och har gjort så sedan hon flyttade till Tranås 2011 och före det också. Hon har till och med blivit åtalad men aldrig dömd. Och så i mars 2022 brinner det igen ordentligt i en källare på ett flerfamiljshus i Tranås.
Vid det här huset så hade det brunnit i tre olika omgångar i källarplanet. Så det har varit ganska allvarliga bränder. Hela källarvåningen har byggts om på grund av de här tre bränderna då.
Var det tydligt att de var anlagda?
Ja, det var det. Det var inget snack om saken.
Den vi hör är Peter Brinkhammar som vid den här tiden var utredare på polisens avdelning för grova brott i Jönköping. Och det blir han som blir ansvarig för just den här utredningen. Det var flera rejäla bränder samtidigt i källaren till huset med kraftig rökutveckling upp i trapphuset. En rök som skulle kunna vara mycket skadlig. Och därför rubriceras ärendet som mordbrand.
I det här läget så var det ju ett större betonghus som var i fem våningar. Men med tanke på att rök sprids i trapphus, det är farlig miljö för folk som vistas i den, så var det fara för liv för sådana, för de som hade gått ut i trapphuset.
Och det blir en speciell utredning redan från start, för en av de boende i huset är intressant direkt. Det är förstås Emma som då var 36 år gammal. En speciell kvinna, berättar Peter Brinkhammar.
Vi kommer fram till en kvinna som har varit i kontakt med väldigt mycket bränder under sin dels uppväxt och även då vid sina tidigare boenden, så har det brunnit ett par tre gånger vid varje ställe som hon har bott i. Och det tyckte vi var väldigt konstigt, för gemene man kommer inte i kontakt med bränder i den omfattningen.
Ja, enligt ryktena på stan är Emma pyroman. Skvallret om henne hade pågått i flera år. Och det var inte bara folk i allmänhet som hade sina åsikter om henne. Nej, hon pekas också ut av betydligt seriösare källor.
Även räddningstjänsten i Tranås. Tranås är inte så stor stad och de kände också till den här kvinnan. Och redan vid brandtillfället så omtalades hon av räddningstjänsten.
Och det slutar inte där.
Det hade kommit in en del anonyma brev redan innan och under tiden som vi utredde detta om vem som hade gjort de här bränderna. Det står även att lite hotfullt gentemot en viss kvinna då, att hon själv skulle ange sig för det hon hade gjort. Det kan stå, haha, ni tog mig inte den här gången, jag kommer göra det igen, mot att ni måste ta den här kvinnan med det här namnet, för det är hon som har gjort det.
Anonyma brev med olika innehåll. En del av breven pekar ut Emma, i andra verkar det som om det är gärningsmannen själv som skrivit. Mystiska brev förstås, men de får egentligen ingen betydelse, inte nu. Men sen, flera år senare, ska det visa sig. I Tranås florerar alltså rykten, skvaller och misstankar mot Emma. Fast det ger egentligen inget konkret för utredarna att gå på. De behöver bevis, påtagliga fysiska ledtrådar. Och det hittar man.
I den här fastigheten så fanns det ett modernt loggningssystem som man kunde se vem som hade gått in i de olika dörrarna. Så av det här passersystemet så kunde vi se vem som hade varit den sista personen som gått in och vem som var den första som hade kommit in efter branden. Och därigenom så kunde vi då lägga ett pussel och se att det var hon, hennes passeringsnyckel då, som var senaste in i detta.
Emma var alltså den som loggat in sig i källaren vid tiden för bränderna. Det gick att se på loggen och tiderna stämde exakt. Det här blir naturligtvis mycket intressant. Och det finns också annat som pekar mot henne.
Vi gjorde mycket mer än så, men det var nog nycklarna som var vårt huvudbevisning i alla fall. Men vi har ju hört ett stort antal personer och kartlagt henne på mer än så som vi hade med oss.
Så Emma tas in och förhörs. Det blir lite speciellt.
Vi förstod ganska tidigt att det hade inte att göra med vem som helst, utan det här var en kvinna som hade en del problem med sin personlighet, så att vi behövde annan professionell hjälp för att närma oss och få henne att berätta och förstå vad det egentligen var misstänkt för då.
En ganska säregen person alltså, som inte var så lätt att förhöra. Men hon kunde ge en förklaring till att det var hennes nycklar som används vid bränderna.
Hon förklarade med att hon hade haft den hängande innanför sin entrédörr. Så hon menade på att vem som helst hade kunnat låna hennes nyckel, även om hon inte kunde ge exempel för sådana tillfällen.
Ett ganska svagt svar kan man tycka. Någon skulle alltså ha tagit hennes nycklar, gått ner i källaren och tänt på 3 gånger. Nej, åklagaren köper inte den historien. Så det blir åtal. Emma står i domstolen och anklagas för mordbrand. Fast det går inte riktigt som man skulle kunna tro. För Emma frias. Tingsrätten köper inte riktigt hennes förklaring dem heller. Men man hittade ett annat möjligt scenario.
Man kom fram till att de dörrarna som fanns i huset vittnade vissa boende om att de ibland var uppställda. Det kunde ställas en pinne eller en sten som gjorde att de inte alltid var stängda. Och då menade man på att då kunde man inte lita på loggningssystemet. Då kunde det finnas stunder där någon annan hade kunnat smita in som då inte syns på logglistan.
Mm.
Och då valde rätten att fria istället för fälla.
Hur tänkte du då när du fick höra det?
Ja, som polis så får vi bara acceptera läget. Det är inte mycket mer att göra. Men det kändes lite snopet, måste jag nog personligen säga.
Det går alltså inte att utesluta att dörrarna i källaren var uppställda. Så någon annan kunde ju ha tagit sig in, ungefär samtidigt som Emma då, tydligen. Inte särskilt troligt, det medger tingsrätten. Men går inte att utesluta. Och domstolens jobb är ju att fria hellre än att döma. Så Emma blir släppt.
Och där skulle historien kunna ta slut. Men det gör den inte. För 2 år senare börjar det brinna igen.
Det börjar brinna i ett område i Tranås som heter Fällan, ett kolonilottsområde med ett flertal mindre fastigheter.
Koloniområdet Fällan ligger i nordvästra delen av Tranås invid Trollsjön. Det finns ett 20-tal kolonilotter med små stugor på. Och på natten mellan den 6 och 7 oktober 2024 brinner det. Det är ingen kolonistuga som står i lågor utan ett förråd som tillhör kommunen, så branden blir inte så uppmärksammad. Men det är bara början, visar det sig. De närmaste dagarna brinner det mer. På 2 veckor uppstår 4 bränder, 3 av dem i kolonistugor. Och allt tyder på att de är anlagda. Polisen drar igång en utredning förstås, och den här gången är det Rickard Findahl på grova brott i höglandet Värnamo som blir ansvarig. Och en sak slår honom direkt. De här bränderna sker inte långt ifrån där Emma bor. Emma som i orten ses som en pyroman. Så hon blir förstås intressant igen. Men Rickard Findahl bestämmer sig för att inte låsa sig vid henne.
Men det som vi jobbade ut efter var också att vi skulle inte göra någonting förhastat. Vi hade en tidigare väckt åtal mot den här personen och inte något framgång. Så vi drog lite i handbromsen med att rent... Ja, man kan göra vad för sig och man kan hålla tillbaka lite. Och vi valde att hålla tillbaka lite och bygga på en mer robustare förundersökning. För var det som så att det var den här kvinnan den här gången, så skulle vi nå hela vägen och inte som... faller vi målsnöret då.
Och den här gången får utredarna något konkret att jobba med, ett tydligt spår.
Vi fick in övervakningsfilm från en fastighet i närområdet i den här kolonilotten. Och det är stunder som man minns som polis, och det här var ett av de tillfällena, för att det brinner totalt 4 gånger på det här koloniområdet. Och på den här övervakningsfilmen som vi kan se då på nattetid, så ser vi en person som åker till och från det här området på natten vid samtliga av de här bränderna. Och att man ska ha den turen med övervakningsfilm är alltså stunder som man får lite gåshud som polis och utredare.
En av koloniägarna har alltså en övervakningskamera installerad. En kamera som filmat alla bränder. Men det är inte särskilt tydliga filmer. Det är oktober och mörkt. Det som syns är att någon åker in på koloniområdet med en elsparkcykel strax före bränderna med tänd belysning. Och lämnar området samtidigt som lågorna slår upp i bakgrunden. Och den här gången har personen släckt elcykelns lampa. Men det går inte att se vem som står på cykeln, inte ens om det är en man eller kvinna. Fast en intressant detalj kan man se, en detalj som kommer att bli avgörande.
Vi kan nu då se en huvudbonad på den här personen som reflekterade i mörkret, som man såg på de här samtliga filmerna som vi hade fått in. Och det gav också en fingervisning att den här personen har med största sannolikhet en mössa med stor reflex på.
En annan sak som Rickard Findahl bestämmer sig för att göra är att gå ut i efterlyst. Dels för att få in vittnesmål, men också för att se om den misstänkta kvinnan Emma på något sätt kommer att reagera.
Vi valde också att vara med i efterlyst. Och vi väljer att gå ut till media dels för att vi verkligen vill ha information. Tranås är inte så stor stad. Många i Tranås känner till den här kvinnan sedan tidigare. Men vi vill också se om man kan få någon reaktion från den här kvinnan.
Så den 31 oktober 2024 går vi ut med händelsen i efterlyst. Allt talar för att det härjar en seriemordbrännare i Tranås. På kort tid har det brunnit 4 gånger, 3 av bränderna i ett koloniområde, den 4:e i närheten. Polisen har inte hittat någon naturlig förklaring till de här bränderna. Allt talar för att de är anlagda av samma person.
Och inslaget ger en del tips. Nästan alla pekar återigen åt samma håll, mot Emma.
Men vi valde att vara med efterlyst för att få information, och den informationen vi fick från den sändningen var ju den här kvinnan då som vi pratar om. Och lite ytterligare information som vi jobbade vidare med då.
Ja, det var flera personer som tipsade om Emma, vilket inte var helt oförväntat. Men en sak hade Rickard Findahl inte väntat sig. För efterlyst reporter Fredrik Öjes intervjuade inte bara polisen och folk som ägde kolonilotter i området. Han fick också kontakt med Emma själv. Och hon vill gärna bli intervjuad. Visserligen anonymt, men hon vill ge sin version. För hon pekar sig ut i bygden, den som är skyldig till bränderna. Inte bara de på koloniområdet, nej, alla bränder. Så här säger hon.
Det har ju brunnit 4 gånger, kanske 1-2 kilometer ifrån mig. Och det är många människor som tror att det är jag som ligger bakom det. Alla säger att det är jag som är pyromanen här i Tranås. Fast det är inte jag.
Hon nekar till att det är hon som har tänt på, men hon förstår att polisen är intresserad av henne, att hon är misstänkt, för alla pratar ju om henne.
Det känns som att polisen kommer att komma ta mig eller hämta mig när som helst. Det är väl bara en tidsfråga innan det kommer.
Och Emma presenterar också sin egen teori om vad det är som händer.
Jag vet inte. Jag tror att det är någon som vill sätta dit mig, som att det har ju brunnit där jag bodde först. Jag flyttade ju därifrån för jag hade så mycket ögon och det var folk som pratade om mig och det, och jag kände mig inte trygg där uppe. Och då flyttade jag och då... Och nu när jag flyttat i så har det ju brunnit där med. Så jag tror det är någon som inte tycker jag skulle gå fri. Som vill att jag ska ha fängelse. Och vill sätta dit mig. Jag tror ju att det är någon som tänder på och som skyller på att det är jag. Bara för att de vill, första gången det brann, så vill de att det skulle vara mitt fel. Att de vill att jag ska vara bakom lås och bom, att jag inte ska vara i friheten. Så fort det brinner i Tranås så är det jag som får skulden för det.
Där är den version som efterlyst reporter Fredrik Öjes får från Emma. Hon är oskyldig, hon är utsatt för en komplott, för någon vill sätta dit henne. Och hon har bara otur att hon råkat befinna sig på platser där det börjat brinna. Komplott och otur i kombination alltså. Så syftet med att ställa upp på intervjun var med all sannolikhet att misstankarna mot henne skulle bli svagare. Men ironiskt nog blir det tvärtom. Rickard Findahl har sin tolkning.
Och det är klart att det är ju högst anmärkningsvärt. Men jag är heller inte förvånad, för jag tror det finns en viss del av charmen hos henne att också få uppmärksamhet för det som händer.
En längtan efter uppmärksamhet, kanske. Men intervjun med Emma sänds inte, för nu går det fort. Nu händer det saker i utredningen, 2 avgörande omständigheter. För det första, mössan med reflexen på. Spaningarna efter den ger träff.
Vi började titta lite på kvinnans inköp som var gjorda i Tranås och började plocka in filmer från de här övervakningskamerorna där hon hade varit och handlat. Och anledningen till det var att vi ville se hur hon var klädd till vardags. Och då fick vi även det bekräftat att hon bar en mössa med en stor reflex där fram.
Ja, Emma har alltså en sån mössa som den misstänkte förövaren på övervakningsfilmerna hade på sig. Mycket intressant spår. Men det slutar inte där, för nu kommer ett avgörande vittne. Ett vittnesmål som gör att Emma grips.
Vi fick tag i ett vittne som också var helt avgörande för att vi skulle göra ett gripande. Det är alltså ett vittne som bor i närområdet till den här kvinnan som i förhör nämner för oss att hon kan bekräfta att hon sett den här kvinnan lämna lägenheten. Jag tror det var vid den 24 oktober, om jag inte missminner mig, den sista branden som är. Där kan hon på minuten säga när hon lämnar och kommer tillbaka. Och den här tiden kan vi då matcha mot övervakningsfilmer som vi har uppe från det här koloniområdet när hon passerar fram och tillbaka då. Så det egentligen var ett avgörande att vi vågade liksom satsa fullt ut i ärendet och åka hem och göra en husrannsakan och plocka in kvinnan då.
Ja, vittnesmålet blir avgörande. Emma grips, förs till häktet och förhörs. Och det är en mycket ovanlig misstänkt person förhörsledaren har framför sig. En helt vanlig kvinna som ger ett timid och oskyldigt intryck.
Det är en snäll person, en harmlös person. En person som man vid första anblick har svårt att tro kan göra något liknande. Det är väl känsla rent, och jag tror det är därför också att hon kanske har klarat sig ett tag, för att hon upplevs inte som någon som man förväntar sig begå sådana här rätt så allvarliga brott som det här är.
Hon nekar till allt förstås, som hon gjorde de tidigare gångerna hon förhördes.
Hon säger väl först att hon varit hemma dels den 24, hon har inte varit ute överhuvudtaget. Sen blir hon då informerar om att det finns vittne som har sett henne lämna lägenheten på natten där. Och då ändrar hon sin berättelse och säger att hon har haft lunginflammation och vill ha luft. Så hon väljer att på natten åka iväg på sin elkick. Om jag inte missminner mig så var det så det låg till. Så hon ändrar sin historia efter de sakerna vi motfrågar då.
Polisen gör också en husrannsakan i Emmas lägenhet. Man gör en del fynd, men ingenting som egentligen tydligt pekar ut henne som pyroman.
När vi gjorde husrannsakan så fanns det anteckningar inne i lägenheten på ett kuvert. Och jag minns att där hade hon skrivit att ikväll sänds efterlyst gällande mordbränderna i kolonilotten. Och det var sån där, ja, att det är inte vem som helst som skriver ner den informationen på en lapp. Det är också en fingervisning att vi ligger rätt till.
Förutom anteckningarna om efterlyst, vad gav husrannsakan?
Det är mycket ljus, mycket tändare, och det kan man ha givetvis, men det här är ju liksom överproportionerligt med ljus och tändare. Men annars gav vi inget mer övrigt så till, förutom att vi kunde ta överslag på den här mössan då, som vi har med i utredningen.
Ja, mössan finns där. Mössan utredarna såg på övervakningsfilmerna från koloniområdet. Mössan de också såg att Emma bar när hon var ute och handlade. Ett fynd som bekräftar misstankarna, men som egentligen inte är avgörande. Att hon ägde en sån mössa visste ju utredarna redan. Men man gjorde en upptäckt till. Ett fynd som bekräftade en misstanke som gnagt hos utredarna. Det handlar om breven. De anonyma brev som regelbundet kommer till polisen. Breven som pekar ut Emma som pyroman. Det visar sig nu att det är högst troligt att Emma själv har skrivit de här breven.
Vi har nog trott det hela tiden. För redan från första början så hittade vi samma slags brevpapper hemma hos henne. Vi hittade en penna som skriver med samma slags bläck, även om inte det är 100%. Vi jämför dagbok och andra anteckningar från henne och ser vissa bokstäver som är skrivna på samma sätt. Så att vår hypotes att hela tiden var det att det var hon som stod bakom de här breven.
Hur tänkte du om det? Hur tolkar du det?
Jag tror det är som Rickard säger, att det är ett mått på uppmärksamhet.
Det var Peter Brinkhammar som ledde förhören med Emma, han som hade haft den förra utredningen, den där hon friades.
Ofta fungerar det ju bättre om man har en relation sedan tidigare. Så våra samtal går bra tycker jag. Hon är tillfreds med förhörssituationerna. Inte så nervös utan upplevs vara sig själv i de här förhören.
Nu är hon återigen misstänkt för att ha anlagt bränder. Hur reagerar hon på det? Är hon sur eller vad?
Nej, utan hon har förklaringar till det mesta och har konstant bara nekat till att ha med dem att göra. Hon gör det på ett sätt så att jag är nästan övertygad om att hon tror mer på sig själv än på fakta.
Nej, hon motsvarar kanske inte förväntningarna på en sån här gärningsperson. Någon som misstänks för att i åratal ha anlagt bränder och som klarat sig varje gång. I hela hennes vuxna liv har det brunnit kring Emma och i åratal har ryktena pekat ut henne som pyroman. Men hon har klarat sig tills nu. För nu är Rickard Findahl övertygad om att bevisen mot henne räcker.
De konkreta bevisen är ju att vi har exakta tidpunkter och sannolikheten att det ska vara någon annan person än den här kvinnan är ju utesluten, och det är ju det som vi får bekräftat, och det är ju så tydligt då på de här upp- och nedfarterna till kolonilotten på Elkicken att några minuter efter varje resa så är himlen upplyst av lågor, och vi har bra signalement genom den här mössan. Och hon bekräftar själv att det är hon som åker på den Elkicken upp till det här området.
Och Rickards bedömning visar sig vara riktig. Det blir rättegång och i mars 2025 meddelar Eksjö tingsrätt sin dom. 4 års fängelse. En dom som naturligtvis överklagades och i maj kom hovrättens dom. 3,5 års fängelse. För Rickard Findahl blev domen en bekräftelse på att utredningen verkligen lyckats. Att det inte blev ännu ett nederlag.
Det var skönt att vi lyckades den sista gången i alla fall. Och att hon kommer in och får hjälp. Det är ju det som tror är en viktig sak. Liksom. Sen är det ju inte, det är ingen som har strykit med. Och det är väldigt glädjande att det inte har hänt något värre.
Även Peter Brinkhammar ser domen som en lättnad. Inte minst för Emma själv kanske.
Ja, och jag som har träffat henne så pass många gånger nu, jag är ju mån om henne och hoppas ju verkligen att nu finns det möjlighet för henne att få den hjälp hon behöver för att minska risken för att det här återupprepas. Det hoppas jag verkligen.
Ja, Emma dömdes alltså för bränderna på koloniområdet, men det innebär ju inte att hon är skyldig till de andra bränderna. Det är viktigt att påpeka.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av